Tack Ove Inbor. Vilken kille. Ove Inbor, alltså jag tror att det blir inte musikaliskare och skönare än så.
Nej, det är han som har gjort vår intro-melodi.
Jag har förstått att han är så här, alltså gillar lite hårdare musik annars också.
Ja, det är lite punk-influencer.
Man hör ju i slutet av den här tonaren att han börjar nästan growla nästan.
Ja.
I kören.
Mm.
Men borde vi på något vis hylla Ove?
Ove Inbor. O som är otroligt bra. V som är verkligen duktig på det han gör.
Det är sån där som det fanns minst i EOS, så var det alltid i vi tycker, så skickade de in om Nick Carter, så var det liksom alla bokstäver i hans namn. Men så hittade, så, sen på C och sånt, så har de ju inte riktigt brytt sig om att fundera.
E, elak, inte han.
Precis. Och C, citron är hans favoritsmak kanske.
Mm.
Lite sådär.
Men det är ju för att man kände ju inte de här människorna som man ska skriva det där åt, om man hade idoler. Och vi känner ju inte Ove på det sättet, så vi vet ju inte egentligen. Men vi vet ju att han är otroligt musikaliskt begåvad.
Det kan vi konstatera. Liksom att EOS borde ha haft strängare moderering på sin insändarspalt.
Ja, du tar upp det skrämmande ofta.
Ja, men det fanns ju helt korkade grejer där. Och sen så skrev ju jag helt vettiga saker som blev refuserade.
Mm.
Så här, om jag skrev om Take That till exempel.
Vad skrev du om Take That?
Att det skrivs för mycket om Take That. Att
tyckte
de inte
det?
Tillräckligt bra.
Tyckte du?
Ja, det skrev jag. Och det blev refuserat. Så.
Men kanske EOS inte var rätt forum för att ta upp dina åsikter om popmusik.
Jag minns också att jag en gång hade skrivit i spalten Fråga vad du vill.
Mm.
Sen hade jag frågat att jag skulle bli författare. Och att om man har en historia, vart ska man skicka den?
Mm.
Och så hade jag det här fått svar där då. Och sen så liksom lästes det här upp i skolan när det kom. Och, men så minns jag att både liksom läraren och eleverna skratta medan de läste. Alltså att läraren som läste upp det för alla skratta, och sen så började andra skratta också.
Alltså för att läraren var sådär att jag skulle vilja bli författare.
Nej, men det är det där som liksom stannar kvar.
Varför skrattar läraren?
Jag tycker också det är helt ofattbart.
Ja, alltså, men på riktigt, varför skrattar läraren?
Ingen aning. Men om läraren lyssnar så kan läraren kanske svara.
Visst läraren att det var du som hade skrivit in det då?
Jo, det var därför det lästes upp. Men
det var nog jättekul. Jag minns att när, jag tror att det var typ flickorna på klassen som hade, det fanns ju något så här att man fick hälsa åt folk.
Ja.
Och så tror jag att det var något så här att flickorna hade skrivit något så här att hälsa till alla coola flickorna i klassen och alla tråkiga pojkar. Eller något sånt. Och att det var väldigt fnissigt det också.
Ja. Ja, jag minns, och det här är nästan ännu värre. Vi gjorde ju en klasstidning på femman. Alla gjorde i vår skola en klasstidning som man sen sålde ute på byn, och sen så gick inkomsterna då till en sån här skolresa vi gjorde.
Okay.
Och då skulle man ju ha klassrim, så att det skulle finnas ett rim om alla i klassen. Och sen hade om mig så skrevs det då ett rim. Och det är ju fånigt nu då, men att så här stod det då. Kai är både lång och klok. Han har skrivit många bok. Och det är ju lite fånigt. Och inte var jag var nog lång. Men inte skulle säga att jag var klok. Men jag skrev. Men jag blev ju jätteglad när jag hörde det här. Så här att då, jaha.
Men vem har hittat på det där då?
No, det var de som höll på då. Och
det var ju intressant för att där fick du på något sätt bekräftelse av vilken bild du ger ut åt andra.
Ja.
Det är ju alltid intressant det där att vad andra människor tycker om en.
Nej, men jag var ju alltså 11 år och idag skulle jag ju inte liksom hemskt gärna se att någon skulle skriva så här om mig, för det skulle bli lite kämmigt. Men i alla fall,
men det
då var jag
mer sant idag.
No, men sen när läraren läste upp alla rim så ändrade hon på mitt rim liksom medan hon läste.
Va?
Så hon...
Kai är både ful och dum.
Han är också ganska skum. Så här,
var det samma lärare som skrattade åt din insändare?
Det var samma lärare och läste så här. Kai är lång som en snok. Han vill skriva många en bok.
Jättekonstigt.
Nej, men jag dog ju jag.
Alltså, varför?
Det brast ju i mig. Och jag för sig, ja, det var liksom inte så här cocky och så här asshole-aktigt då, som Kai är lång och klok.
Ja.
Men ändå, ska inte ett litet barn få tro att det är bra?
Det var jättekonstigt det där. Plus att snokar är ju inte så där jättelånga heller.
Nej, men,
lång som en anaconda, ska jag förstå.
Ja.
De blir flera meter.
Men Ove Inborg förtjänar, han är både lång och klok och har skrivit många hit. Han är både lång och fit, skrivit många hit.
Ja.
Och det här är Ted och Kai-podden, en svenska yllepodd.
Så är det.
Med Kai Korkeaho heter jag, Ted Forsström sitter mitt emot mig.
Tack och välkommen.
Tack, och vi är idag på ett lite speciellt ställe, i mitt arbetsrum.
Ja, du har ju ett sånt.
I Villa Kivi. Om ni någonsin har varit i Helsingfors och rört er vid Tölviken, det här vattnet mitt i stan, så ser ni att det finns såna här trähus uppe på en kulle mitt liksom mellan Tölviken och den här, vad heter den här andra bukten då? Haknäs?
Bottenviken.
Det här vattnet på andra sidan. Jag vet faktiskt inte vad det heter. Hela heter inte Tölviken också. Oh, ni kommer att skriva arga mejl om det här. Men i alla fall, där sitter vi. Jag har mitt arbetsrum där. Och det här är ju ett gammalt trähus byggt 1890. Vet du vem som har bott här? Stålberg bland annat. Finlands första president. Här har också bott Akseli Gallen-Kallela. Tyko Sallinen.
Vad sa du?
Akseli Gallen-Kallela.
Akseli Gallen-Kallela.
Gallen-Kallela har jag alltid sagt.
Ja, jag tror du har sagt fel.
No, men en av de mest kända pilkonstnärerna i vårt land har bott kanske i det här rummet som vi just nu sitter i. Och det är fin utsikt över Tölviken. Och vi tänkte att vi ska försöka spela in här idag och se om vi får sån här, någon sorts klassisk känsla över podden.
Jag blev ju genast besviken. Alltså jag har ju varit här några gånger, men jag minns första gången när jag kom hit så var jag så otroligt besviken.
Varför det?
För att det heter Villa Kiwi.
Ja.
Och att jag tänkte att det skulle se ut på något sätt som en kiwifrukt. Eller att det på något sätt skulle vara mera sådär. Alltså det låter ju att det heter Villa Kiwi. Nu går vi till Villa Kiwi och sen går vi till jordgubbspalatset. Och sen går vi till bananstugan.
Men kiwi betyder ju sten på vårt lands modersmål.
Jag vet det. Men första gången jag var hit så trodde jag att det var en kiwi. Kiwi
stavas med dubbel V.
Ja, men inte...
Och kommer från Nya Zeeland.
Ja, men för att du pratar ju om det. Och jag hör ju inte att du uttalar det med enkelt V.
Ja, no, här finns ingen kiwifrukt, men väl...
Nej, men borde du ha det?
Det är varmt och skönt och vi ska prata om... jag vet inte vad vi ska prata om. Det är lite roligt med den här podden att vi låter det fara dit vinden blåser.
Ja, jag skulle vilja prata om... jag har ju ett barn. Det har jag pratat om tidigare. Men att jag ju, det betyder ju att jag är en pappa. Men att jag har ju inte riktigt känt mig som en pappa ännu. Men att jag tror att jag har gått igenom ett steg... för att jag var i en hiss med en kollega häromdagen. Och det blir ju alltid sådär att när man är i en hiss med olika människor och så att man måste ju ha något lite small talk eller någonting. Och så,
du hatar ju det här, alltså sån här forcerad socialisering.
Jag är inte så bra på det och jag brukar inte riktigt orka alltid med det utan att jag är hellre tyst och så blir bara folk besviken på mig för att jag inte skojar eller säger saker. Men i alla fall så var det sådär att nu känner jag att nu måste jag säga någonting. Så då pekar jag på min kvinnliga kollegas knän och så sa jag: får du inte kallt med sådär stora hål på byxorna? Och jag insåg när jag sa det att det där var ju liksom att det där skulle ju en pappa säga.
Nu såg jag ju alltså framför mig att hon hade ett kjol för att du såg hennes knä, men hon hade alltså hål på sina jeans.
Ja, som det är väldigt modernt just nu bland ungdomen. Att man har stora söndriga hål på jeansen.
Men hur sa du det? Det är ju på riktigt liksom medelålder.
Jag vet faktiskt inte. Alltså jag tror att det var på något sätt att jag hade ätit en dålig frukost och jag var väldigt trött. Och att det var på något sätt bara att jag konstaterat att hon har ju hennes jeans är sönder.
Men det här är ju nog allvarligare än du tror till och med kanske. Och jag undrar ju, att är det så här att till exempel Stefan och Staffan har någon gång varit roliga och sen så har de plötsligt gått över en gräns när de har sagt ett sånt där skämt.
Men jag var ju inte
med
själv.
Och sen så har de blivit till Stefan och Staffan.
Alltså, det måste jag ju säga direkt, att jag kände ju mig sjuk. Ju mer jag tänker på det så känns det som att jag var inte riktigt mig själv.
Hur svarar den här kvinnan?
Nej, men jag räddade genom att blixtsnabbt konstatera att nu blev jag till en pappa i det ögonblicket.
Sa du det till henne då?
Ja, det sa jag.
Ja, okej.
Okay. No. Och då blir det skojigt då. Men att de hon och de andra som var där, så tänkte jag kanske att det var liksom medvetet att jag sa det där dåliga med flit, så att, som en setup till att jag skulle säga det, att de blev en pappa. Men det var inte så.
Men är det här som typ att om jag börjar stamma med någon människa, så då hände det att jag började, vill du låtsas istället att jag hostar eller någonting, och sen oj, nu fick jag nog en topp i halsen ungefär, så att de inte ska märka att jag stammar. Så att var det där nu igen när du liksom drog en sån här nöd utgång då ur det här dåliga kämpet?
Jag kan inte släppa det här nu som du sa, att, om, att man liksom första tecknen på att man håller på att bli orolig.
Ja, men det är ju lite som när man plötsligt ska fara och piss, och sen plötsligt så tar det 5 sekunder innan det börjar komma kiss. Det hade jag aldrig gjort förr. Det är ju också ett ålderstecken. Och nu kanske jag outar då att jag har problem med prostatan här, om du inte känner igen det här alls.
Jag tänker att det är som Alzheimers, att det är de här första tecknarna på att man håller på att förlora någonting. Att man säger saker som inte är roliga. Att nu direkt, när du sa det där också, att när du tänkte att det tar 5 sekunder innan det kommer kiss, så tänkte jag i min hjärna att man skulle kunna spela någon låt av bandet Kiss. Och så skulle man kunna göra det, att när jag går in till pissoaren och ställer mig bredvid en man, och så ska man säga att har du också problem med att det tar ibland 5 sekunder innan det kommer kiss? Och så ska man säga, va? Och så ska jag trycka igång min telefon och så ska du börja spela.
God gave rock and roll to you. Gave rock and roll.
Och så ska vi high-fiva. Och sen ska vi inse att vi båda står där med penisen fram. Vad är det där då? Vad händer nu då? Vad är det som händer? Alltså det är någon sorts metamorfos på gång nu.
Jag tror att vi löser det här bäst genom att säga puppa. Over to you, Daniel Häggman, och välkommen till podden. Du har nämnt ett uttryck några gånger den senaste tiden som jag hade glömt. Jag har nog hört det, men jag hade glömt det. Och det var det här uttrycket fear of missing out, FOMO. Mm. Vill du lite uppdatera lyssnarna på vad det här egentligen betyder?
Ja, alltså det här är ju en ganska modern term som betyder då att man är lider om man inte är uppkopplad hela tiden. Alltså att om man inte sitter framför Facebook eller Instagram eller någon annan socialt media, så börjar man känna sådär att man får ångest för att man är rädd att nu händer det någonting på internet som jag inte vet, som jag går miste om. Och för mig så blev det här då aktuellt när min son Lo är just nu inne i en fas att han gråter alltid när han blir trött, när han ska sova. Och det är tydligen en sån här grej som är vanligt när de är kring 4 månader. För då har deras hjärna utvecklats så mycket så att de tycker att det är ganska kiva att vara människa och finnas. Och då blir det lite tragiskt alltid när de ska gå och sova, för de har ju inte objektpermeansen i kik riktigt. Så de vet ju inte att saker och ting finns kvar när de vaknar.
Nu använder du så många svåra ord här att ingen hänger med längre. Men alltså du menar att barn i en viss ålder är rädda för att mista världen och därför,
ja,
vågar de inte blunda.
Yes, och det kan man kalla liksom fear of missing out. Så han gråter alltid när han ska somna för att han är rädd att det händer så mycket kiva grejer och han vet ju inte om något är kvar när han vaknar.
Men det är ju en betydligt mer allvarligare skräck då än det här att missa någonting på sociala medier.
Jo, som det är liksom fear of never waking up.
Ja, alltså det där är ju den eventuellt värsta skräcken. Och jag är ju som rädd att jag någon dag ska som få veta att Kai, om du skulle ha gjort annorlunda så skulle det här ha hänt. Alltså det kommer man ju aldrig att få veta, för att man lever ju i en linjär tid. Mm. Men så här, tanken på det hela skrämmer mig.
Ja.
Vet du vem Ronald Wayne är?
Nej.
Det är det inte så många som vet. Men tänk att han var en av de 3 grundarna till bolaget Apple.
Jaså.
Steve Jobs, Steve Wozniak och Ronald Wayne skrev på avtalet. Och
Jag tänker mig att med tanke på vad Steve Jobs har gjort i sitt liv, så kanske han låste in honom i ett skåp och så fick han vara där tills han torkade ut.
Nå, skulle det nog ha varit så? Men alltså den här Ronald Wayne var den till exempel som designade Apples första logo.
Mm.
Och som skrev instruktionsmanualen till Apple One, som var den här första datorn som bara var ett kretskort egentligen.
Mm.
Han fick 10% av bolaget, medan de andra stivarna delade på resten och fick alltså 45% var. Det gick 2 veckor, sen sålde Ronald Wayne sitt innehav i Apple för $800.
Ja, det var lite tassigt.
Steve Jobs försökte 2 gånger övertala honom att inte göra det här. Men han insisterar att nej, han vill inte ha någonting med det här att göra. Skulle han idag ha haft kvar sina aktier, 10% i Apple, så skulle de vara värda ungefär 50 miljarder dollar. Ronald Wayne lever fortfarande. Han bor i en trailer park i Nevada. Och påstår att han inte ångrar någonting, vilket ju är lögn.
Ja.
Och sen en annan, alltså riktigt så här för att sparka på en som ligger. Så 1990 så sålde han det här avtalet som liksom var grunden för Apple Incorporated. Där det fanns då hans och de båda Stevarnas underskrifter för $500.
Jaha.
Och 2011 såldes det här kontraktet på en auktion för 1,6 miljoner dollar.
Och dagen efter så sålde han sin trailer för 2 euro. Och 2 dagar efter det så såldes den på auktion för 40 biljoner eurosar.
Ja, men det är oerhört hemskt det här.
Ja, det är riktigt. Alltså,
det där måste ju vara det värsta. Vet du vem Pete Best är? Lite mer känt namn.
Det låter nästan bekant, men jag vet inte vem det är.
Och han var trummis i 2 år med The Beatles.
Just det,
och
det
sen när de fick sitt skivkontrakt så då sparkades han och ersattes av Ringo Starr. Och det har aldrig riktigt blivit klart varför han sparkades. Det har aldrig getts en klar orsak. Den mest populära och trovärdiga teorin är att han var för snygg. Och att Paul McCartney och John Lennon såg honom som ett hot.
Så därför tog de in Ringo.
No, Ringo var gammal.
We need one with a really big nose.
Men tänk vad hemskt det här är.
Ja.
Och det där är, tycker jag, den stora skräcken.
Att man ska inse att man har gjort fel. Ja, ekonomiskt att, fel.
No, inte bara ekonomiskt, men att man har varit nära att liksom vara med om någonting historiskt. Någonting fantastiskt. Jag har också ett finlandssvenskt exempel. Och det här tror jag som hemskt få känner till. Den numera pensionerade professorn i litteratur vid Helsingfors universitet, Merete Mazzarella. Hon är också författare och skriver kolumner för olika tidningar.
Hon har låter en, som en sallad.
Mozzarella. Hon har en son som heter William som är professor på MIT. Så det är ju helt ändå att det har gått väldigt bra för honom nu. Men han studerade i London och var med i ett band där i början av 90-talet tillsammans med Thom Yorke och Johnny Greenwood. Men han slutade sen och började studera. Och sen startades Radiohead, som nu har ju kommit med en ny skiva också.
De har väl också haft en sån här grej att de försökt ta bort sin att de inte skulle finnas på internet någon mer.
Ja, det var inför lanseringen av den här nya skivan.
Ja.
Som A Moon-Shaped Pool heter den, och den gavs ut förra veckan. Så de är nu väldigt aktuella och ska ut på världsturné och allting.
Samtidigt om han är professor i MIT, så det är ju inte liksom, han bor ju inte i en trailer i Nevada.
Nej, det är helt sant. Men ändå, om man har haft en rockstjärnedröm som ung, vilket säkert hemskt många killar har, och om han är nu till att spela i band så har han säkert haft den. Och tänk vad nära han var. Och tänk vad häftigt det skulle vara om en finlandssvensk skulle vara med i Radiohead.
Men har vi nu då, du eller jag, alltså något sånt där så här nära missar? Har man varit med om någonting när man var liten?
Medan vi funderar på det så skulle jag gärna säga en sak till om den här samma William Mazzarella.
Okej.
Han, och det här är alltså enligt hans mor, han påstås i skolan ha haft en dataklubb tillsammans med Linus Torvalds. Som han säkert också lämnar. Och det är bara, jag vet ju inte hur han känner för det här. Men att det är nog att ha varit så nära 2 gånger att göra någonting helt liksom nyskapande som faktiskt gör avtryck i historien. Så måste ju kännas speciellt.
Jag spelade ju fotboll när jag var 12-13.
Du skulle ha kunnat bli Zlatan.
I IF Standard i Pormo. Och jag var ju inte otroligt bra. Men att jag hade den högsta siffran. Att jag var nummer 99. För man fick välja siffrorna själva. Och jag ville få ut mest av pengen som jag satt på den där tröjan. Och det känns ju som att kanske att om jag skulle ha fortsatt spela. Så skulle jag kanske vara alltså otroligt rik. Och berömd och vara en fotbollsspelare.
Men det där är ju, alltså det där är ju som en spekulation som du inte kan, alltså den är totalt lösryckt.
På vilket sätt?
Men du måste ju, för att alla spelar i fotboll och du var i Standard, inte var du något speciellt bra. Men jag till exempel, jag designar ju saker med Lego, att jag liksom byggde egna apparater. Ja. Exempelvis såna här Tivoli-attraktioner som var väldigt spännande.
Du byggde Tivoli-attraktioner med Lego?
Exakt, ja. Och sen också såna här köksmaskiner. Jag har gjort en morotskivare med rakblad och allt möjligt, till exempel.
Ser du, jag skulle aldrig ha kunnat gjort det där, för att vi hade alla våra legoklossar i en stor kista och katterna var alltid dit och kissa. Så att morötterna skulle alltid ha smakat kattpiss då. Men skickade du in de här då till en massa så här designtävlingar och Tivoli attraktionsenterprising.com?
Jag skickade in dem någonstans, men att om jag skulle ha fortsatt på den här banan skulle jag eventuellt idag...
Bara... Men det där är ju precis lika lösrökt som min fotbollsteori.
Nej, men nu spelar jag fotboll också.
Men nu byggde jag med Lego också.
Ja, men... Ja, kanske...
Men det är alltså en liten tröst med sånt där, så är ju det att man kan ju aldrig riktigt ångra en sån där grej, för att man är ju inte medveten om det. Man kan ju bara ångra det på något sätt, att om man skulle veta vad som händer och så skulle man ändå ha tagit det där beslutet. Att man måste ju bara vara sådär att ja, men det var så här, jag hade inga, jag kunde inte veta något annat just då, så därför så ska jag inte tänka så mycket på det just nu.
Går det att skapa en sån här brytningspunkt här och nu i den här podden? Att vi ställer oss just nu inför ett beslut som kan ta oss till helt nya vägar.
Det är om jag skulle på något sätt, inte vet jag, vandalisera ditt arbetsrum. Eller bränna ner Villa Kiwi.
Om vi båda två beslutar oss att när vi går hem idag så ska vi gå en oväntad väg.
Nej, men vi kan inte säga sådär, för då kommer någon av oss bli överkörd.
Ja, men då har vi ju innehåll till podden. Då har vi
om
ju...
en av oss är död, ja, men då har ska vi den ju... andra då prata
då
om
då har
att...
vi ju det perfekta exemplet på det här. Liksom, vet du, sliding doors ögonblick. Sådana här livsavgörande beslut. Du ska gå hem via Hagnäs. Jag ska gå hem via centrum.
Ja...
Det tommar vi på.
Ja, men tänk om det händer något på riktigt då.
Ja, men det är ju det som hela det här handlar om.
Vad händer om det inte händer någonting då?
Då det får vi aldrig veta. I alla fall så kommer du att komma hem i ett annat ögonblick. Och det kan också vara lika avgörande.
Ja. Men Janika kommer ju att vara sådär att du tog det så länge för dig att komma hem. Lo har kackat hela dagen. Var har du varit? Och så bara säga sliding doors. Beatles. 50 miljarder! Merete!
Det här är ju mitt arbetsrum. Så att de dagar vi inte bandar podd så sitter jag här och jobbar med andra saker. Skriver och planerar och går då och då på promenader här kring Töluviken och försöker få nya idéer och så här. Och det är ett arbete jag gillar. Mm. Mitt drömjobb. Jag ville bli författare sen jag var liten och så här. Och jag är väldigt glad att jag får göra det här.
Man skulle tro att sen du var liten så hade ditt drömjobb varit att dricka jättemycket limsa.
Ted syftar nu på att jag har en överfull hylla med liksom tomma limsaflaskor.
Jag hade tänkt dra ner hela hyllan, men sen insåg jag att du har vätska kvar i vissa av dem.
Men är du inte överraskad att det inte finns en enda vinflaska här eller någon sprit alls?
Det finns många rum här i Villa Kiwi.
Och massa skåp som du inte har öppnat heller. Men men inte vet jag vad som är ett jobb. Alltså vi är ju uppväxta i ett ställe i Finland där det finns väldigt snäva definitioner på vad ett jobb egentligen innebär. Det här som jag gör är ju inte ett jobb enligt den definitionen.
Nej, nej.
Det här är ju någon sorts fritidsferie.
Som dagdriveri.
Ja.
Eller någon sorts att du skulle vara någon sorts hustru till någon. Att det är ju det också. Att vi kommer ju från ett ställe att man är liksom... Antingen är du läkare eller präst, eller så är du läkarfru eller prästfru.
Men inte alltid heller känns det här som ett jobb, och inte känns det alltid heller liksom jätte så här oerhört roligt. Oftast är det ju väldigt tungt också när man sitter ensam och man vet att man borde komma fram till något och så här. Och då kan man lätt börja tycka synd om sig själv innan man då liksom inser att hej, jag får ju faktiskt göra det här. Som jag vill göra, och jag får sitta här i ett jättefint rum och jag har den möjligheten, så då försöker man lite skärpa sig själv. Jag har ett knep, jag brukar tänka på, och jag vill inte nedvärdera det här jobbet, men det är en så märklig upplevelse att jag ändå återvänder till den och känner alltid en sån här ilning längs ryggraden, att så hade det också kanske kunnat bli. När vi nu pratar om det här med sliding doors också, med att, att vad man gör så får följder, och de val man gör så påverkar sen resten av livet. Jag jobbade som 20-åring på en korvfabrik utanför Jakobstad. Jag jobbade i lagar, körde truck, fick truckförarlicens. Jag var ganska bra på att köra truck.
Ja, du brukar skryta. Alltså, du får in det väldigt ofta i diskussioner om
för att
du är bra på att köra
truck. Mig själv också, för att jag har aldrig varit speciellt bra på att köra moped eller köra fordon överhuvudtaget. Jag är rätt så bra på att köra bil för att jag har kört ganska mycket bil. Mm. Men trucken, en sån här grej, alltså en sån här stor 15 tons skjutmasttruck.
Mm.
Det är ju inte alla som kan köra en sån.
Nej.
Men jag kan. Mm. Åtminstone kunde jag det då. En dag så kom arbetsledaren till lagret och sa: Kai, vi skulle behöva din hjälp om du hänger med. Och så visade sig då att jag skulle assistera i en annan avdelning den dagen.
Mm.
Och arbetsledaren ledde mig då genom dessa vindlande korridorer i den här korvfabriken. Och vi for ner i en hiss under jorden till en våning, och där var det ännu fler korridorer. Så här vid du vitt och kliniskt och liksom en toft av desinficering och sån här vid du rostfritt stål.
Mm, jag tänker mig att det ser ut, alltså i mitt hus så ser det exakt ut som i Charlie and the Chocolate Factory. Men istället för godis så är det döda djur.
Nej, man såg inte så mycket döda djur, men det var väldigt så här, alltså lite sjukhusaktigt är det nu som man ska tänka sig. Lysrör och så vidare. Sen ledde han mig då till ett rum långt in i själva hjärtat av hela den här fabriken under jorden. Och där mötte jag då en man, kanske 40 år, pratade inte alls, nickade mot mig. Hade en sån här blick att han liksom såg på någonting strax framför mig hela tiden. Han såg aldrig på mig. Och jag skulle då hjälpa honom den här dagen. Arbetsledaren for iväg och den här mannen då instruerade mig i jobbet. Som bestod i av att vi stod bredvid varandra invid en sorts skruv i väggen. Det var som ett hål som hade en skruv i sig.
Okay.
Och så hade vi en pedal, och när vi tryckte på pedalen så kom det senor ur den här skruven i väggen.
Okay.
Vita senor i såna här nystan, slimsor. Och vårt jobb då så var att vi skulle dra ut de där scenerna ur väggen och sätta dem i papperslådor.
Jaha.
Och vi gjorde det här i kanske en timme eller så tills scenerna tog slut.
Vad var det som han, alltså behövde han hjälp med det? Att man behövde vara två personer för att dra de där scenerna? Eller var det att han behövde lite pepp?
Han sa inte så mycket. Men en av oss då så liksom tog hela tiden fram nya papperslådor och vek dem från att de var platta till att de blev lådor. Och så den andra fyllde dem med senor och så la vi in dem i en sån här frys.
Mm. Och sen när en annan skulle posta dem rakt till djävulen. Det låter ju så när man pratar om att man drar senor ur väggen. Alltså du beskriver ju helvetet.
Ja, och sen tog senorna slut och då började det komma brosk istället. Och så drog vi ut så här.
Hur ser det ut när det kommer brosk ur väggen?
Alltså som, vet du, som tunna ben ungefär. Som liksom ser ut som knotor. Vet du, som trädrötter lite grann.
Alltså som barnskelett.
Och som har, vet du, en lite röda detaljer kvar. Och så la vi dem här i papperslådor. Och sen tog brosket slut.
Mm.
Och sen så...
Då kom det bara själarna av djuren. Och de skulle suga in.
Sen kom skinn.
Okay.
Som vi drog ut ur den här skruven och satte då i de här lådorna. Och sen var arbetsdagen färdigt. Vi hade jobbat hela dagen med det här. Den här mannen hade ännu inte sagt någonting. Och sen sa han då det enda som han sa till mig:
Hail Satan.
Ut, sa han.
Sa han det?
Och sen gick han ut och så var jag okej, men jag gick ännu då liksom och det här hämta några saker som jag hade kvar där. Innan det då blir mörkt och okej, nu skyndade jag mig ut.
Ja.
Och sen när jag går ut så står han där och liksom det här håller på med några spakar. Och sen så har han då alltså tömt rummet vi var i på syre eller någonting.
Mm.
Någonting, någon sorts reningsprocess eller någonting. Okay. Det kom en massa gasar och grejer.
Ja.
Så att om jag skulle ha varit kvar där så kanske jag skulle ha omkommit där.
Men alltså jag tänker mig att det var liksom Hodor från Game of Thrones du jobbade med.
Ja, men alltså jag vill inte säga någonting ont om honom förstås, för det har jag ingen orsak att göra. Men han var inte riktigt där.
Nej, men nu är det ju mannen. Speciellt också att vara tyst en hel arbetsdag och sen bara säga ut. Och sen nästan mörda sin kollega.
Efter att man har skickat senor till Satan själv. Men alltså det är det här som jag alltid då tänker på när jag upplever att mitt jobb känns svårt eller tungt eller ensamt. Mm. Att för förmodligen just nu, varje dag, år ut och år in, under jorden i en korvfabrik i Jakobstad, så står den här mannen och har kanske någon ung assistent med sig.
Mm.
Och de sitter och trycker på den här pedalen och de drar de här scenerna som aldrig tar slut. Och sen pratar de inte och sen så tömmer de rummet på syre och går hem för dagen.
Det skulle vara kul att ibland ha det jobbet. Att man ska, så här varje tisdag så går man bara och sliter brosk och senor ur väggen och tömmer syre. Men man skulle inte vilja göra det hela tiden. Men ibland så kan jag tänka mig att det skulle kunna vara helt skönt. Tror du han, den där mannen då, att han någon gång var som dig? Att han var en sån här ung, snygg, sexig, skjutmast-tråkförare som en gång var tvungen att få hjälpa det där monstret i källaren, men så hann han inte ut innan syret tog slut.
Och sen blev det som det blev.
Ja, och så var det sista han skrek var att han bankade på dörren och skrek: släpp ut mig! Släpp mig ut!
Och den här skruven bara snurrade, ja, och bara så snurrade den in brosk, ja, ut i rummet.
Ja, och så snurrade den liksom in i honom på något sätt. Och så blev han till den där mannen. Att det är liksom hans backstory.
Nu ska jag sitta med en stor saftig korv.
Du ska bara veta hur många människor som tycker att du är snygg och attraktiv och sexy efter att du berättar den där storyn.
Aha.
För att jag läste om det. Att män som berättar en story, alltså storytellers, uppfattas som mer attraktiva. Det är ett väldigt positivt drag att ha, som på något sätt alltså här stammar väldigt så här primitivt från när vi var kring lägerhelden och berätta om den där stora sabeltandade djuret som försökte ta livet av en.
Jag har alltid själv också tyckt att författare är ett väldigt sexigt yrke, men jag har kanske inte ändå upplevt effekterna av det här. Nej, att det skulle ha varit horder av,
ja, men författare av är ju,
gåta det, människor som
det är
skulle
ju
ha
inte alls
stalkat mig.
Det var ju inte en författare just, du pratar ju. Författare skriver ju. Och det är ju fruktansvärt osexigt. Utan det är just det här att man pratar och att någon lyssnar på en. Det är det som uppfattas sexigt. Det här var någon sån här stor studie som gjordes. Och jag tror, om jag minns rätt, så var det väl att det var bara för män som det räknades. Att heterosexuella kvinnor upplever karlar som berättar en bra story uppfattas som mer attraktiva. Det är ju väldigt många faktorer som spelar in, alltså karisma och sådär. Men att det är liksom ett drag som till och med grottmänniskorna uppskattar.
Okej. Okay. Ja, men det här är ju hoppingivande och liksom det är ju så här att bra historier behövs det alltid, och det behövs också de som kan skriva ner dem sen. Hoppas ju att folk som lyssnar på den här podden eventuellt kan bli inspirerade att berätta egna historier.
Ja.
Kanske starta egna poddar, kanske skriva noveller, kanske skriva böcker. Det är någonting som varje folkslag behöver, och vi finlandssvenskar, vi behöver fler historier. Så jag uppmanar alla där ute att verkligen, om man har det här berättelsen i sig, sätt den på papper eller formulera den.
Och om du är singel och upplever, om du är man, heterosexuell, och upplever att du har oflyt vad gäller kvinnor, så ställ dig bara upp liksom vid busshållplatsen och så börjar du berätta om en kamel som kunde flyga eller vad som helst. Det spelar ingen roll vad du säger, så länge du gör det liksom med att du är rak i ryggen, inte har något glapp mellan tänderna.
Bara du inte sen liksom pekar på någons knän och säger: fryser inte du om knäde?
Ja, då är det nog inte bara attraktionen som går förlorad, utan om det allt far då.
Kära vänner, tack för att ni har lyssnat på Ted och Kai-podden. Idag handlade det väl ganska mycket om att göra
Ted
val.
Ångest.
om att tiden går. Om att vi måste göra olika val och att de valen får sen konsekvenser. Det är ju viktigt att man följer sina drömmar. Man vet dock väldigt sällan, tror jag, sen när man har nått sina drömmars mål, för att förmodligen så ändrar idén om drömmen medan man håller på och letar efter den.
Det där var allt för långt för att ha som ett citat på väggen.
Ja, det skulle inte gå att brodera.
Nej.
Men vi hoppas att ni alla där ute fortsätter leta och tro att ni är på väg åt rätt håll.
Det där sa du typ i förra podden, att ni ska fortsätta leta.
Ja. Den som söker...
Jag alltid undrar när du har sådana här avslutningstal, att är det bara något du drar till med? För att det låter ju väldigt klokt och vist allt det du säger, att nu förstår jag liksom att Kai är väldigt lång och klok, han har skrivit många bok, men att det känns ändå som att du bara drar liksom något i luften.
Målet är ju att man efter att man har lyssnat på Ted och Kai-podden så ska man vara lite visare, lite mer upplyst, känna sig lite mer hoppfull och kåt.
Det är en ganska bra kombination av känslor.
Hoppfull och kåt.
Ja. Passar bra ihop också. Som en hingst. Att man hoppar omkring superkåt. Och man är bara sådär att alla ston här kommer jag att betäcka. Om de inte kastrerar mig. Det är då.